9. En kort väg, sidan 246. Chewon och Seleucia var förstås inte de enda kvinnor som vållade Matt bekymmer. Ibland tyckte han att merparten av alla bekymmer i hans liv berodde på kvinnor. Vilket han inte alls kunde begripa, eftersom han alltid gjorde sitt bästa för att behandla dem väl. Till och med Egenin drog sitt strå till stacken, även om det inte var stort. Jag hade rätt. Du tror att du kan gifta dig med henne, sa hon med sin släpiga röst när han bad henne om hjälp med Chewon. Hon och Domon satt på trappan till sin vagn med varsin arm om varandras midjor. En rökslinga steg från Domons pipa. Det var förmiddag och vackert väder, även om det börjat samla sig hotfulla moln vid horisonten. Och artisterna uppträdde för folket från fyra små byar som tillsammans var ungefär lika stora som Runyonsbro. Matt hade ingen lust att titta på. Han uppskattade för all del fortfarande ormmänniskorna och inte minst de kvinnliga akrobaterna. Men när man såg eldslukade jonglörer och liknande i stort sett varenda dag var de inte längre lika intressanta. Inte ens Miora och hennes leoparder. Strunt i vad jag tror, Egenin. Kan du berätta vad du vet om henne? Att försöka få ur henne någonting är som att rota efter en kanin i ett björnbars snår med förbundna ögon, men utan handskar. Mitt namn är Leilwyn, Cawthon. Glöm inte det en gång till, sa hon med en ton som skulle ha passat för att ge order ombord på ett fartyg. Hon försökte driva in befallningen i honom med sina sylvassa blå ögon. Varför skulle jag hjälpa dig? Du sätter siktet alldeles för högt, som en mullvad som längtar efter solen. Du skulle kunna bli avrättad bara för att du säger att du vill gifta dig med henne. Det är motbjudande. Och dessutom har jag lämnat allt sånt bakom mig. Eller snarare har det lämnat mig, tillade hon bittert. Domon tryckte henne till sig. Varför bryr du dig om hur motbjudande det är att jag vill gifta mig med henne, om du nu lämnat det bakom dig? Så där ja, nu var det sagt. I varje fall delvis. Domon tog pipan ur munnen och blåste en rökring mot Matts ansikte. Vill hon inte hjälpa dig så får du ge dig. Han lät också som en kapten på en skuta. Egenin muttrade någonting ohörbart. Det lät som om hon diskuterade med sig själv. Till sist skakade hon på huvudet. Nej, Bale, han har rätt. Om jag hamnat på drift måste jag hitta ett nytt skepp och en ny kurs. Jag kan aldrig återvända till Shonshen. Så jag kan lika gärna hugga av förtöjningen med en gång. Det hon visste om Chewon var till största delen rykten. Det verkade som om kejsarfamiljen levde sina liv bakom murar, även när de uppträdde offentligt. Och om vad som skedde bakom dessa murar hörde man bara viskningar. Men det hon sa räckte för att få Matts nackhår att resa sig. Hade hans blivande hustru låtit lönnmörda en av sina bröder och en syster? Visserligen efter att de försökt ta död på henne, men ändå. Vad var det för sorts familj där man sprang omkring och hade ihjäl varandra? Shonshens sanna blod och kejsarfamiljen tydligen. Hälften av hennes syskon var döda, de flesta lönnmördade, kanske även resten. En del av det är Genin. Leilwyn berättade var allmänt känt i Shonshen, men knappast trevligare för den sakens skull. Chewon hade säkerligen fått lära sig att intrigera ända sedan barnsben, liksom kamp med och utan vapen, eftersom hon utgjorde sin egen innersta försvarslinje, även om hon var strängt bevakad. Alla som föddes in i det sanna blodet fick tidigt lära sig att dölja sina intentioner och ambitioner. Makten skiftade ständigt bland det sanna blodet. Vissa klättrade högre upp medan andra halkade ned. Och inom kejsarfamiljen var denna dans bara än snabbare och än farligare. Kejsarinnan, hon började säga, må hon leva för evigt, var nära att storkna när hon istället svalde orden och blundade en lång stund innan hon kunde fortsätta. Hade fött många barn, liksom alla kejsarinnor, så att någon av dem som överlevde skulle vara lämpad att regera efter hennes död. Det dög inte att någon som var dum eller tanklös besteg kristallkronan. Chuon ansågs vara varken det ena eller det andra, snarare tvärtom. Ljus, kvinnan som han skulle gifta sig med, var lika illa som en väktare och en ACD i en och samma person, och kanske lika farlig. Han pratade med Egenin flera gånger. Han var noga med att tilltala henne med Leilwin så att hon inte skulle dra kniv, men tänkte fortfarande på henne som Egenin, för att försöka få veta mer. Men hennes kunskaper om det sanna blodet var huvudsakligen en utomståendes, och om det kejserliga hovet visste hon inte mycket mer än en gatpojke i Sandar. Det erkände hon villigt. Samma dag som han hade gett stoet till Chuon hade han ridit jämte Egenins vagn och haft ett av sina fruktlösa samtal med henne. Först hade han följt med Chuon och Seleucia en stund, men de slutade aldrig att snegla på honom, utbyta blickar med varandra och fnittra. Säkerligen åt vad det nu var de hade sagt till knåparkvinnorna. Det fanns gränser för hur mycket man stod ut med av den sortens behandling. En klipsk gåva, det där stoet, sa Egenin, medan hon lutade sig ut från kuskbocken för att kika fram längs raden med vagnar. Det var Domon som skötte tömmarna. Hon avlöste honom ibland. Men att sköta ett hästspann var inte bland de saker man lärde sig ombord på ett skepp. Hur kunde du veta det? Veta vad? Frågade han. Hon rätade på sig och rättade till peruken. Han begrep inte varför hon envisades med att bära åbäket. Visserligen var hennes eget svarta hår fortfarande kort, men inte kortare än Seleucias. Vad man ger som friargåva. När någon inom det sanna blodet uppvaktar någon med högre ställning, bjuder traditionen att man ska skänka någonting sällsynt eller exotiskt. Allra bäst är det om man kan hitta någonting som på något vis har med mottagarens intressen att göra. Och det är välkänt att storförstinnan älskar hästar. Samtidigt är det bra att du har visat att du inte förväntar dig att vara hennes jämlike. Inte för att det kommer att fungera förstås. Jag har ingen aning om varför hon är kvar här sedan du slutat hålla henne under bevakning. Men du kan inte gärna tro att hon verkligen ska uttala orden. När hon gifter sig kommer det att vara för kejsardömets bästa. Inte för att någon dagdrivare som du har gett henne en häst. Mert fick bita ihop tänderna för att inte svära högt. Vad hade han visat? Inte att undra på att en uppsättning av de fördömda tärningarna hade stannat. Det här skulle Chuon låta honom glömma när det snöade på soldag och inte förr. Det var han fullkomligt förvissad om. Om nu Leilwin skeppslöst drog ett litet strå till eländes stacken så lyckades Aesedena betydligt bättre. Det var det bästa de visste. Han hade funnits i att de tvunget skulle ut och promenera i varenda by de passerade, ställa frågor, och ljuset visste vad mer. Eftersom han inte kunde hindra dem hade han helt enkelt inget annat val. De påstod att de var försiktiga, i varje fall Teslin och Edesina, medan Jolene bara fräste att han var en narr som oroade sig för det. Men även en försiktig ACD drog till sig blickar, antingen någon kände igen henne för vad hon var eller ej. Eftersom de inte hade råd med siden hade de köpt några rullar ylletyg i Jorador. Och eftersom sömmerskorna arbetade lika flitigt åt dem som för Mats guld, gick de nu klädda som rika handelskvinnor och lika självsäkra som vilken adelsdam som helst. Var och en som såg någon av dem gå fem steg förstod att här var en kvinna som förväntade sig att världen skulle rätta sig efter henne. Tre sådana kvinnor som till på köpet reste runt med en massa akrobater och eldslukare fick självklart folk att prata. Julien hade i varje fall stoppat ned sin orumring i bältespungen. De båda andras hade Sean tagit. Om Matt sett Julien med ringen på fingret skulle han antagligen ha börjat gråta. Han fick inga fler rapporter om vad de sysslade med från de före detta saldamerna. Julien hade ett fast grepp om Bethany nu och den långa mörka kvinnan följde hennes minsta vink. Edesina undervisade henne också, men av någon anledning betraktade Julien Bethamin som sin personliga uppgift. Matt såg henne aldrig behandla Bethamin illa, inte efter örfilarna som han avbrutit. Men man kunde ha trott att hon gjorde Bethamin redo för att fara till tornet. Och Bethamin svarade med en sorts tacksamhet som tydligt visade att hennes lojalitet hade skiftat. Vad Sita beträffade så var den gulblonda kvinnan så rädd för systrarna att hon inte vågade följa efter dem längre. När han föreslog det rös hon bara. Tydligen hade Sita och Bethamin varit så vana vid hur shonshanska kvinnor som kunde leda kraften såg på sig själva att de inte kunnat föreställa sig att det var mycket annorlunda med Aes Sedai. De var farliga om de saknade koppel. Men även en farlig hund kunde hanteras av den som visste hur man gjorde. Och just denna sorts hund var de experter på. Nu insåg de att Aes Sedai inte var hundar alls. De var vargar. Sita skulle ha letat upp någon annan sovplats om det är gott. Och från husmor Ernan fick Märt veta att den shonshanska kvinnan satte händerna för ögonen varje gång Julien eller Edesina undervisade Bethamin i vagnen. Jag är säker på att hon kan se vävarna, sa Sertal. Han skulle ha tyckt att hon lät avundsjuk om det inte var för att han betvivlade att hon avundades någon. Hon är på väg att erkänna det, annars skulle hon inte hålla för ögonen. Förr eller senare kommer hon på andra tankar och vill också lära sig. De orden hade kanske en avundsjuk klang ändå. Han skulle ha föredragit att Sita kom på andra tankar förr hellre än senare. Med ytterligare en elev skulle Aesidena ha mindre tid över till att ställa till bekymmer för honom. Så snart sällskapet hade slagit läger kunde han knappt vända sig om utan att se Julien eller Edesina kika på honom runt hörnet till ett tält eller en vagn. Oftast blev rävhuvudet svalt mot hans bröst. Han kunde inte bevisa att de ledde kraften mot honom men var säker på det ändå. Han visste inte riktigt vem av dem som hittade samma kryphål i hans skydd som Ardeles och Vandin tidigare hade funnit. Nämligen att saker som kastades med kraftens hjälp träffade honom. Men sen det väl hänt kunde han knappt gå utanför tältet utan att få någonting på sig. I början var det stenar, sen blev det andra saker. Heta gnistor som från en ärsa eller svidande gnistor som fick honom att hoppa högt och hans hår att vilja ställa sig på ända. Att det var Julien som låg bakom var han helt säker på. Om inte annat så för att han aldrig såg henne utan att Blairick Fenn eller båda två fanns i närheten och kunde beskydda henne. Han försökte just räkna ut hur han skulle kunna komma på tu man hand med henne. Gjorde han inte det skulle han få gömma sig för henne hela tiden. När hon och Teslin rök ihop i ett praktgräl som fick Edesina att lämna den vitmålade vagnen nästan lika kvickt som Bethamin och Sita. De båda senare hade formligen flugit ut och stod nu och glodde häpet på vagnen. Den gula systern återgick lugnt till att borsta sitt långa hår. Lyfte lockarna med ena handen och drog den träskaftade borsten med den andra. När hon såg Märt log hon åt honom utan att sluta borsta. Medaljongen blev kall och gastandet inifrån vagnen tystnade tvärt som om man skurit av det med kniv. Han fick aldrig veta vad som sades bakom den sköld Edesina vävt med kraften. Teslin var förhållandevis välvilligt inställd till honom. Men när han frågade henne fick han bara en tom blick och tystnad till svar. Det var ACG angelägenheter och angick inte honom. Vad det än var som hänt där inne så slutade i varje fall bombardemanget med stenar och gnistor. Han försökte tacka Teslin, men hon ville inte höra på det örat. När något inte är ämnat att talas om ska man inte tala om det, sa hon bestämt. Det är någonting du skulle göra gott i att lära dig om du ska umgås med systrar. Och jag tror att ditt liv är länkat till Aesir, nu om inte förut. Vilken fördömd sak att säga. Hon sa aldrig någonting om hans Tyr and Greal, vilket däremot inte kunde sägas om Jolene och Edesina, inte ens efter grälet. Varenda dag försökte de förmå honom att ge den till dem. Edesina ansatte honom på egen hand, medan Jolene hade sina båda väktare blängande på honom över hennes axlar. Alla Tyr and Greeler tillhörde rätteligen Vita tornet. En Tyr and Greal måste studeras noga, särskilt en med de märkliga egenskaper som den Matt hade. Tyr and Greeler kunde vara farliga och kunde inte anförtros åt en oinvigd. Ingen av dem sa att detta gällde särskilt om den oinvigde var man, men Jolene var nära att göra det. Han började oroa sig för att den gröna systern skulle säga åt Fern och Blairick att helt sonika ta den ifrån honom. De båda väktarna misstänkte fortfarande att han varit inblandad i det som Jolene hade råkat ut för. Och att döma av de mörka blickar han fick från deras håll, längtade de efter varje ursäkt att få använda honom som slagpåse. Det skulle vara stöld, sa husmor Ärnan med doserande tonfall och drog åt manteln om sig. Solen var på väg ner och det hade redan börjat bli kyligt i luften. De stod utanför Tjuons vagn och han hoppades komma in i tid för att få mat. Noel och Oliver var redan där. Sertal var uppenbarligen på väg för att besöka Aesirna, vilket hon gjorde ofta. Därvid lag är tornets lag otvetydig. Det skulle kunna bli en hel del diskussioner om huruvida du måste få tillbaka den. Och jag lutar nog åt att du inte skulle det. Men inte desto mindre skulle Jolene tilldömas en tämligen sträng botgöring för stöld. Det kanske hon skulle tycka det var värt, muttrade han. Hans mage kurrade högljutt. Både de inlagda finkarna och svamppatén som Lopin stolt hade serverat till middagsmålet hade till den tairenske betjäntens stora harm visat sig vara ankomna. Vilket innebar att enda Mert ätit sedan frukost var en brödskalk. Du vet en faslig massa om Vita tornet. Vad jag vet, först Mert, är att ni har begått i stort sett vartenda felsteg man kan begå jämt emot en ACD, förutom att försöka döda henne. Den främsta anledningen till att jag följde med er istället för att åka med min make var för att försöka hindra er att göra för många felsteg. Och det är halva orsaken till att jag är kvar också. Sanningen att säga vet jag inte varför jag bryr mig om det, men det gör jag. Och så är det med den saken. Om ni hade låtit mig vägleda er skulle ni inte ha haft en massa bekymmer med dem nu. Jag kan inte lova att jag kan reparera skadorna. Men jag är fortfarande villig att försöka. Matt skakade på huvudet. Det fanns bara två sätt att handskas med Aesir utan att bränna sig. Nämligen att låta dem topprida en eller hålla sig borta från dem. Han vägrade att göra det första och det andra var omöjligt. Så han var tvungen att hitta en tredje väg och betvivlade att han skulle komma dit genom att följa Sertals råd. En kvinnas råd när den gällde Aesir var för det mesta att följa den första vägen. Även om de aldrig uttryckte det så. De pratade om att jämka, Men det var aldrig ACDerna som förväntades jämka. Halva orsaken. Vad är den andra? Sen stönade han till som om någon slagit honom i magen. Chewon, tror du inte att jag kan anförtros Chewon? Husmor Anan skrattade åt honom. Ett vackert och fylligt skratt. Ni är en kanaljersnåd. Vissa kanaljer kan bli förträffliga makar när man väl putsat till de värsta kanterna. Min Jasper var en kanalje när jag träffade honom. Men ni tror fortfarande att ni kan smaka på en kaka här, smaka på en kaka där och sen dansa vidare till nästa dukade bord. Den här kakan kan man inte dansa bort från, sa Mert med en blick upp mot vagnsdörren. Tärningarna rasslade i hans huvud. Inte jag. Han var inte längre säker på att han ville dansa iväg heller. Men oavsett vad han ville och önskade så satt han ordentligt fast. På så vis, mumlade hon. Åh, ni har valt en fin diamant att skära sönder hjärtat mot. Det må vara som det vill med den saken, husmor Annan. Men jag har mina skäl. Nu är det bäst att jag går in innan de äter upp allting. Han vände sig mot trappan i vagnens bakända, men hon la handen på hans arm. Kan jag få titta på den? Bara titta? Det var ingen tvekan om vad hon menade. Han tvekade, men sen fiskade han fram läderämmen och drog upp medaljongen. Han hade ingen aning om varför. Han hade vägrat att låta Jolene och Edesina få så mycket som en skymt av dem. Det var ett vackert hantverk, ett rävhuvud av silver som var nästan lika stort som hans handflata. Det var bara ena ögat som syntes, och om man tittade noga i rätt belysning kunde man se att pupillen var halvt skuggad så att den bildade Eisedernas urgamla symbol. Hennes hand darrade lite när hon drog med fingret runt detta öga. Hon hade sagt att hon bara ville titta. Men han lät henne känna på den också. Hon andades ut med en lång suck. Du har varit ACD en gång i tiden, sa han tyst. Hennes hand blev alldeles stilla. Hon återfick fattningen så snabbt att han nästan trodde att han inbillat sig. Hon var Sertal Annan, den respektabla värdshusvärdinnan från Ibodar med stora guldringar i öronen och en bröllopskniv hängande i urringningen, så långt från en ACD man kunde komma. Systrarna tror att jag ljuger när jag säger att jag aldrig varit i tornet. De tror att jag har varit tjänare där som ung kvinna och lyssnat på saker jag inte borde ha hört. De har inte sett när du tittar på den här. Han lät rävhuvudet studsa en gång i handen innan han stoppade det innanför skjortan igen. Hon låtsades som om det inte gjorde henne någonting och han låtsades att han inte såg att hon låtsades. Ett dystert leende drog över hennes ansikte som om hon visste vad han tänkte. Systrarna skulle se det om de lät sig själva göra det, sa hon med samma självklarhet som om de pratade om utsikterna till regn. Men Eisedir väntar sig att en kvinna som råkar ut för vissa saker ska ha anständigheten att ge sig av och sen dö inte långt därefter. Jag gav mig av, men Jasper hittade mig sjuk och halvt ihjälsvulten på gatan i Ibodar och tog med mig hem till sin mor. Hon skrockade. Bara en kvinna vilken som helst som berättade hur hon träffade sin man. Han brukade ta hem herrelösa katter också. Nu vet du några av mina hemligheter och jag vet några av dina. Ska vi hålla dem för oss själva? Vilka av mina hemligheter vet du? Frågade han uppfordrande, plötsligt på sin vakt. Vissa av hans hemligheter vore det farligt om någon annan visste. Och om för många kände till dem skulle de inte vara några hemligheter längre. Husmor Ärnan sneglade bort mot vagnen och rynkade pannan. Flickan spelar ett spel med dig, lika säkert som att du spelar ett med henne. Inte samma spel. Hon är mer som en general som planerar ett slag än en kvinna som blir uppvaktad. Men om hon förstår att du är tokig i henne kommer fördelarna att väga över på hennes sida. Jag är beredd att låta dig få spela på lika villkor. Eller så nära någon man kan få när han har att göra med en kvinna som inte är fullständigt dum. Är vi överens? Det är vi, svarade han innerligt. Det är vi absolut. Det skulle inte ha förvånat honom om tärningarna slutat skallra då, men de studsade bara vidare. Om systrarnas fixering vid medaljongen varit det enda bekymmer han haft med dem, och om de nöjt sig med att ge orsak till rykten överallt där de stannade, skulle han ha tyckt att det trots allt gick an att resa i sällskap med Aes Sedair. Dessvärre hade de emellertid fått veta vem Chuon var när sällskapet lämnade Jorador. Inte att hon var de 9 månadernas dotter, men däremot att hon var en shonshansk storfurstinna. En person med hög ställning och inflytande. Tar du mig för en idiot, protesterade Luca när Matt anklagade honom för att ha berättat det för dem. Han stod utanför sin vagn och nu satte han händerna i sidorna och sträckte på sig. En reslig, indignerad man som att döma av den heta blicken var redo att slåss för sin sak. Det är en hemlighet jag vill ska ligga djupt begravd tills hon säger att jag får använda hennes intyg. Det lär inte vara till stor nytta om hon drar in det på grund av att jag avslöjat någonting som hon vill hålla hemligt. Men hans ton var en aning för uppriktig och han ville inte riktigt se Matt i ögonen. Sanningen var att Luca var nästan lika glad i att skrävla som han var i guld. Han måste ha trott att det var tryggt. Tryggt att berätta om Chuon för systrarna och hade inte fattat vilken härva han ställt till med förrän han redan uttalat orden. Och en härva var det, lika hoptrasslad som en grop full med ormar. Att ha storfurstinnan Chuon inom bekvämt räckhåll var ett tillfälle som ingen ACD kunde ha motstått. Teslin var precis lika illa som Jolene och Edesina. Alla tre besökte Chuon i hennes vagn och var på henne så fort hon gick ut för att promenera. De pratade om vapenvilor och fördrag och förhandlingar. Försökte ta reda på vilka band hon hade till ledarna för invasionen. Försökte övertala henne att hjälpa till att arrangera underhandlingar för att få slut på striderna. De erbjöd sig till och med att hjälpa henne att lämna föreställningen och återvända hem. Olyckligtvis för dem var det inte 3 Aes Sedair och representanter för Vita tornet, världens kanske största maktcentrum som Chuon såg. Inte ens sedan sömmerskorna började leverera deras ridklänningar så att de kunde byta ut de paltor Matt lyckats skaffa fram åt dem. Hon såg 2 förrymda daimener och en Marath-daimen, och vare sig det ena eller det andra var av något intresse för henne, utan ett ordentligt koppel om halsen. Det var de ord hon använde. När de kom till hennes vagn haspade hon dörren, och om de lyckades komma in innan hon hann det, gick hon ut. När de ställde sig i vägen för henne gick hon runt dem, som man går runt en stubbe. De pratade sig nästan hesa, och hon vägrade att lyssna. Vilken Aes Sedair som helst kunde undervisa en sten i tålamod om så behövdes. Men de var inte vana vid att bli ignorerade. Matt kunde se hur vanmakten växte hos dem. De spända ögonen och ännu mer spända läpparna som tog allt längre tid att slappna av igen. Han såg deras sätt att hålla om kjolarna för att inte grabba tag i Chuon och ruska henne. Krisen kom tidigare än han trott och inte alls på det sätt han föreställt sig. Kvällen efter att han hade gett stoet till Chuon åt han kvällsvard med henne och Seleucia. Och Noel och Oliver förstås. De båda lyckades tillbringa lika mycket tid med Chuon som han själv. Lopin och Narim, lika högtidliga som om de befunnit sig i ett palats istället för att knappt ha plats att röra sig, serverade dem en typisk tidig vårmåltid. Trådigt fårkött med ärtor som varit torkade och rovor som hade legat för länge i någon källare. Det var fortfarande för tidigt för att någonting ens skulle närma sig skördetid. Inte desto mindre hade Lopin lagat till en pepparsås till köttet. Nerim hade fått tag på pinjenötter till ärtorna. Det fanns så det räckte av allting och ingenting smakade skämt. Så det var en så god måltid man kunde begära. När de hade ätit gick Oliver, som redan hade spelat sina partier med Chewon, och Matt bytte plats med Seleucia för ett parti sten. Noel stannade också kvar, trots att Matt gav honom den ena menande blicken efter den andra. Han pladdrade på om Malkiers 7 torn, som tydligen hade varit högre än allt som fanns i Carrhain, och Shol Arbela, och de 10 000 klockornas stad i Arrafel, och alla möjliga andra underverk i gränslanden. Sällsamma spiror av kristall som var hårdare än stål, en 100 steg bred metallskål i sidan av ett berg och liknande saker. Ibland sköt han in en kommentar om hur Matt spelade, att han blottade sig på vänsterflanken, eller att han får till en fin fälla på högerkanten. Och det är just som Chewon verkade på väg att trilla dit. Matt sa ingenting, utom när han småpratade med Chewon. Men han fick bita ihop ordentligt för att klara av det. Chewon var road av Noels pladder. Han satt just och studerade brädet och funderade över om det möjligen fanns en chans att få partiet att sluta oavgjort när de tre ACD-erna steg in i vagnen med Jolene i spetsen och blickade ned mot dem med oberörda miner som från en hög piedestal. Jolene hade sin ormring på fingret. De klämde sig förbi Seleucia och gav henne varsin synnerligen kylig blick när hon inte genast flyttade på sig. Sen ställde de sig i en rad vid kortändan av det smala bordet. Noel tystnade och satt stilla som en staty medan han sneglade på systrarna och höll ena handen innanför rocken, som om han trodde att hans knivar skulle kunna vara till någon nytta här. Det här måste få ett slut, storförstinna, sa Jolene medan hon mycket demonstrativt ignorerade Matt. Hon bad inte om någonting. Nej, hon förkunnade en oundviklig sanning. Ert folk har satt igång ett krig i våra länder, vars like vi inte sett sedan 100-årskriget. Kanske inte sedan troll och krigen. Tarmon Gaydon nalkas och detta krig måste få en ände innan det leder till en katastrof för hela världen. Det är vad det hotar att göra, så nu måste det bli slut på ert kinkiga uppförande. Ni ska gå med vårt erbjudande till den som för befälet hos er. Antingen kan det bli fred tills ni återvänder till era egna länder på andra sidan havet. Eller så kommer ni att drabbas av Vita tornets fulla kraft. Tillsammans med kraften hos alla riken från gränslanden till stormhavet. Den Ämelin tronande har förmodligen redan samlat dem för att gå till angrepp mot er. Jag har hört att enorma gränslandshärar redan kommit söderut och att andra härar är i rörelse. Bäst vore emellertid att få en ände på detta utan blodspillan. Så förhindra ert folks undergång och hjälp till att bringa fred. Matt kunde inte se Edesinas reaktion, men Jolins ord fick Treslin att blinka. För en ACD motsvarade det en häpen flämtning. Det här var kanske inte riktigt vad hon hade trott att Jolene skulle säga. Själv stönade han tyst. Jolene var inte som de grå systrarna, lika skickliga i att förhandla som en jonglör i att hantera sina bollar. Så mycket var säkert. Det var å andra sidan inte han heller, och likväl misstänkte han att hon hittat den kortaste vägen till att få Chewon att resa ragg. Men Chewon knäppte händerna i knät under bordet, satt mycket rak i ryggen och tittade rakt igenom ACD-erna. Hennes min var lika sträng som den någonsin varit mot honom. Seleucia, sa hon med låg röst. Den gulblonda kvinnan steg in bakom Treslin och böjde sig ner för att ta fram någonting under samma filt som Matt satt på. När hon rätade på sig var det som om allting hände på samma gång. Det hördes ett knäpp och Teslin slog händerna för halsen med ett skrik. Rävhuvudet blev iskallt mot Matts bröst och Jolene vred på huvudet för att stirra klentroget på den röda systern. Edesina vände sig om och rusade mot dörren som svängde upp till hälften och sen slog igen med en smäll. Slog emot Fenn och Blairick, att döma av ljudet av någon som dråsade ner för vagnstrappan. Edesina stannade tvärt och stod alldeles stel med händerna längs sidorna och den delade kjolen tryckt mot benen av osynliga fjättrar. Allt detta skedde på några ögonblick. Men Chelusia hade inte stått stilla under tiden. Hon böjde sig hastigt mot sängen som Noel satt på och knäppte strax därpå den silverglänsande kragen till ännu en erdame runt Jolines hals. Matt såg att det var en likadan som Teslin grep om med båda händerna. Hon försökte inte ta av den utan höll bara om den, men så hårt att knogarna vitnade. Den röda systerns smala ansikte var genomsyrat av förtvivlan och hon stirrade med jagad blick. Jolene hade återvunnit sitt ACD-lugn men kände på den ledade kragen som löpte runt hennes hals. Om ni tror att ni kan, sa hon, men tystnade tvärt när hennes läppar tryckte samman. En vredgad eld lyste i hennes ögon. Erdamen kan även användas till bestraffning, förstår ni, även om det inte sker särskilt ofta. Chewen reste sig upp. Hon hade armbandet till en erdame runt vardera handleden. De glänsande kopplen slingrade iväg under filtarna på sängarna. Hur i ljusets namn hade hon fått tag på dem? Nej, sa Mert. Du lovade att inte skada mina anhängare, min skatt. Att använda smeknamnet nu var kanske inte det klokaste han kunnat göra, men det var för sent att ta tillbaka det. Hittills har du hållit dina löften. Bryt inte mot ett av dem nu. Jag lovade att inte skapa osämja bland dina anhängare, leksak, sa hon snäsigt. Och dessutom är det helt uppenbart att de här tre inte är dina anhängare. Den lilla skjutluckan som man använde när man ville prata med den som körde vagnen eller skicka ut mat till kuskbocken gled upp med en hög smäll. Chewen tittade över axeln och luckan slog igen med en ännu högre. Utanför hördes en man svära. Sen började han bulta på luckan. Med Erdamen kan man också skänka njutning. En stor belöning, sa Chewen till Jolene utan att bry sig om hamrandet bakom sig. Jolines läppar särades och hennes ögon blev mycket stora. Hon vajade till och bordet gungade i sina rep när hon tog spjärn mot det med båda händerna för att inte falla omkull. Om det gjorde intryck på henne dolde hon det emellertid väl. Visserligen slätade hon till sin mörkgrå kjol när hon väl stod upprätt igen. Men det behövde inte betyda någonting. Hennes ansikte var idel ACD-frid. Edesina tittade över axeln med samma lugna blick, trots att den tredje Erdamen nu satt om hennes hals, även om hon var blekare än vanligt. Men Teslin hade börjat gråta tyst. Hennes axlar skalv och tårar rann ut efter hennes kinder. Noel var på helspänn och såg ut att när som helst kunna göra någonting dumt. Matt gav honom en spark under bordet. Och när mannen blängde på honom skakade Matt på huvudet. Noels min blev ännu mörkare. Men han tog ut handen han haft innanför rocken och lutade sig tillbaka mot väggen. Han fortsatte blänga på Mert. Nåja, det kunde han väl få göra. Knivar var inte till någon glädje här, men kanske ord. Det var mycket bättre om man kunde få ett slut på det här med ord. Hör nu, sa Mert till Chewen. Om du tänker efter lite kommer du genast att inse att det finns 100 skäl till att det här inte kan fungera. Ljus, du kan lära dig att leda kraften själv. Betyder inte den vetskapen någonting? Du är inte särskilt olik dem. Han kunde lika gärna ha förvandlats till rök och blåst bort. Så mycket brydde hon sig om honom. Hon hade spänt blicken i Jolene. Försök omfamna Saidar, sa hon. Jämfört med den stränga blicken var hennes röst mild. Men det var uppenbart att hon förväntade sig lydnad. Lydnad? Hon liknade en panter som stirrade på tre tjudrade jätter. Och var underligt nog vackrare än någonsin. En vacker panter som kunde sätta klorna i honom likväl som i jätterna. Och väl han hade mött pantrar förr. Och de minnena var hans egna. Att stå inför en panter förde med sig ett slags märklig upprymdhet. Sätt igång, sa hon. Du vet att skölden är borta. Jolene gav ifrån sig ett förvånat ljud och Chuon nickade. Bra, nu har du lytt för första gången och lärt dig att du inte kan vidröra kraften medan du har Erdaimon på dig om jag inte tillåter det. Men nu vill jag att du ska hålla kraften. Och då gör du det trots att du inte själv har försökt omfamna den. Jolines ögon vidgades lite. En liten reva i hennes lugna mask. Och nu, fortsatte Chuon, vill jag att du inte ska hålla kraften, så nu är den borta. Det var din första lektion. Jolene drog djupt efter andan. Hon började se, inte rädd ut, men illa till mods. Blod och förbannad aska, kvinna, morrade Mert. Tror du att du kan marschera runt med dem i koppel utan att någon lägger märke till det? Det hördes en dov duns från dörren. Sen en tillsammans med ljudet av knarrande trä. Den som bultade på träluckan höll också fortfarande på. Ingen verkade låta sig bekomma av detta. Vad skulle väktarna kunna göra om de lyckades ta sig in? Jag tänker låta dem bo i samma vagn som de har nu och motionera dem nattetid, fräste hon retligt. Jag är inte som dessa kvinnor, leksak. Inte alls. Det är möjligt att jag kan lära mig att leda, men jag väljer att inte göra det. Precis som jag väljer att inte stjäla eller mörda. Där i ligger skillnaden. Hon samlade sig igen med synbar ansträngning, satte sig ner med händerna på bordet och spände blicken i Aes Sedena. Jag har haft stora framgångar med en sån kvinna som ni. Edesina flämtade till och mumlade ett namn som Mert inte uppfattade. Ja, sa Chuon. Du har säkert träffat min Mylen bland burarna eller under motionen. Jag tänker dressera er allihop tills ni är lika goda daimoner som hon. Ni bär på en mörk smitta, men jag tänker lära er att tjäna kejsardömet med stolthet. Jag tog inte med mig de här tre från Ibordar bara för att du ska kunna ta med dem tillbaka, sa Mert bestämt och makade sig längs sängen. Rävhuvudet blev ännu kallare och Chuon flämtade av överraskning. Hur kunde du göra så där, leksak? Väven smälte när den träffade dig. Det är en gåva jag har, min skatt. När han reste sig upp kom Chelusia mot honom, hukande och med händerna utsträckta i en bönfallande gest. Hennes ansikte var förvridet av skräck. Du får inte, började hon. Nej, sa Chuon vast. Chelusia rätade på sig och backade undan, men höll kvar blicken vid honom. Konstigt nog försvann rädslan helt från hennes drag. Han skakade förundrat på huvudet. Han visste att den yppiga kvinnan lydde Chuons minsta vink. Hon var trots allt hennes sojin, lika mycket en ägodel som Chuons häst, och ansåg själv att detta var rätt och riktigt. Men hur lydig måste man inte vara för att sluta vara rädd på befallning? De har stört mig, leksak, sa hon när han förde händerna till Teslins krage. Den röda systern stod fortfarande och grät så att axlarna skalv och såg ut som om hon inte kunde tro att det var sant att han verkligen skulle ta loss den. De stör mig också. Han letade upp rätt ställe att sätta fingrarna och tryckte till. Kragen öppnade sig med ett knäpp. Teslin tog hans händer och började kyssa dem. Tack, snyftade hon om och om igen. Tack, tack. Mert harklade sig. För all del. Men du behöver inte. Kan du sluta upp med det där, Teslin? Med viss möda lyckades han dra händerna ur hennes grepp. Jag vill att de ska sluta störa mig, leksak, sa hon när han vände sig mot Jolene. Hade detta kommit från någon annan kunde det ha låtit gnälligt. Men från den mörka lilla kvinnans mun var det en befallning. Efter det här tror jag att de går med på det, sa han torrt. Men Jolene tittade upp på honom med envis min. Det gör ni väl? Jag går med på det, skyndade sig Cheslin att säga. Det gör vi alla tre. Ja, vi går med på det alla tre, sa Edesina. Jolene stirrade på honom, tyst och envist, och Matt suckade. Jag skulle förstås kunna låta min skatt behålla dig några dagar tills du kommer på bättre tankar. Jolines krage knäpptes upp under hans händer. Men det gör jag inte. Utan att vända bort blicken från hans rörde hon vid sin hals som för att försäkra sig om att kragen var borta. Vill du bli en av mina väktare? Frågade hon. Sen skrattade hon lågt. Se inte så rädd ut. Även om jag velat binda dig mot din vilja skulle jag inte kunna göra det så länge du har din Tear and Grill. Jag går också med på det, Mäster Cawthon. Hon kanske är vår bästa möjlighet att få stopp på Sjonsen. Men jag ska sluta att besvära din skatt. Chewen fräste som en katt, någon slängt en hink vatten på, och Matt suckade igen. Det man vann på gungorna förlorade man på karusellerna. En del av den följande natten tillbringade han med det han tyckte minst om i hela världen. Arbete. Han grävde ett djupt hål där han begravde de tre Erdamerna. Han gjorde arbetet själv eftersom Jolene till hans stora förvåning hade velat ha anordningarna. De var trots allt Tear and Griller, så Vita tornet måste få studera dem. Må så vara, men Vita tornet fick skaffa sig Erdamer någon annanstans. Han var så gott som säker på att ingen av rödarmarna skulle ha gett henne sakerna om han gett dem order att gräva ned dem. Men han tänkte inte ta risken att Erdamerna dök upp igen och ställde till mer bekymmer. Innan hålet blivit mer än knädjupt började det regna, så han var genomblöt och lerig upp till midjan. Sannoliken ett trevligt slut på en trevlig kväll. Och i hans huvud fortsatte tärningarna att rassla.